Vi är inne i en predikoserie kring apostlagärningarna. Egentligen så började vi i början av det här året någon gång och så predikade vi en bit in i apostlagärningarna. Så tog vi ett break och har gjort lite annat. Så är vi tillbaka nu ett tag i apostlagärningarna igen. Det är ju 28 kapitel så man får liksom dela upp det lite grann. Och vi är framme vid kapitel 13 och 14 typ idag. Jag ska ta dem ganska övergripande och försöka idag att både predika, ge lite information och förhoppningsvis också förmedla lite inspiration och glädje. Det är en tuff utmaning, men där är vi idag. Liksom här. Och den vi dyker in i apostlagärningarna idag så har liksom Paulus, eller Saulus som han kallades först, han har blivit frälst. Och i samband med att Paulus har blivit frälst, vet, den här mannen som liksom var helt inriktad på, han skulle förfölja de kristna, han trodde inte ett ögonblick på liksom deras tro, de trodde inte att Jesus var Messias, han trodde ingenting, så möter han Jesus dramatiskt i en syn och så blir hela hans liv förvandlat. Och i samband med att han kommer till tro, han har det här mötet med Jesus Kristus på vägen mot Damaskus, så blir det väldigt tydligt att Gud vill använda honom för att nå utanför de judiska sammanhangen. Alltså att vidga cirklarna så att evangeliet om Jesus kommer liksom längre och nå andra folk än det judiska folket. Ungefär vid den här tiden också som vi talade om för ett par veckor sedan, Petrus har fått klart för sig att evangeliet inte bara är till för judar. Utan det är till för alla människor. Och han har fått ett tydligt för sig, Gud gör ingen skillnad på människor. I de här kapitlen som vi ska titta väldigt snabbt på idag så börjar någonting nytt. Det är inte så att det är första gången evangeliet når utanför det judiska folket. För det har hänt flera gånger tidigare. Vet, när de troende i Jerusalem blev tvungna att fly undan förföljelse. Så står det i texten här att då berättade de om Jesus överallt dit man råkade komma. Alltså, vi läste förra omgången hur Filippus kom till Samarien. Och människor där, när han började berätta om Jesus så kom människor till tro i stora skaror i Samarien. Och senare så ledde han en etiopisk hovman till tro på Jesus. Och så talar vi om för ett par veckor sedan då hur Petrus får den här uppenbarelsen som visar honom att evangeliet är för hela världen. Det är för alla människor. Och så får han leda en romersk officer och hans familj till tro på Jesus. Men det som händer nu i kapitel 13 och några kapitel framåt, det kan man säga att missionen, uppdraget, börjar få struktur och någon sorts strategi. Det står så här i kapitel 13 och vers 1 och framåt. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var fosterbror till landsfursten Herodes. Det kräver nästan en liten bara obs. Det är lite intressant. Den här killen var alltså en profet och lärare i församlingen i Antiochia, bland de troende i Antiochia, var fosterbror till landsfursten Herodes. Alltså det är Herodes Antipas, den Herodes som lät halshugga Johannes döparen. Men han hade en profet och en lärare i familjen, det är rätt härligt. I alla fall, när de tjänade Herren och fastade, sa den helige ande, avskild Barnabas och Saulus, eller Paulus, åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sedan ut dem. Visst är det härliga ord? De bad för dem och så skickade de iväg dem. Fram tills nu så kan man ana liksom att spridningen av evangeliet har skett lite slumpartat. Man har predikat för de människor man har mött liksom, där man har råkat befinna sig på något sätt. Men nu blir Paulus och Barnabas, de blir bekräftade i sin kallelse. Och de blir avskilda för den kallelsen. Och så får de förbön och så blir de utsända. Och missionen, uppdraget att föra evangeliet ut i hela världen blir här i de här texterna etablerat och officiellt. Det är det här den kristna församlingen jobbar med. Och så reser de från Seleucia som ligger på gränsen någonstans mellan dagens Syrien och Turkiet. Reser till Salamis på Cypern. Jag tror inte den orten finns kvar, men den ligger några mil norr om Hagia Napa på Cyperns östra kust. Och så händer en del grejer där och de reser vidare till fastlandet. Stiger i land ungefär i höjd med Side, om du kan Turkiets moderna karta ungefär där. Och så är det framförallt när de kommer till ett annat Antiochia än de reste utifrån. De kommer till Antiochia i Pisidien och det är där som saker börjar hända på allvar. De följer sin vana. De börjar med att predika för judarna som bor där. Och när inte judarna vill ta emot, för det ville de inte, och ta emot evangeliet, så vänder de sig till hedningarna och de tar emot. Och Paulus släpper liksom inte det upplägget sedan. Han gör ju en massa missionsresor, stora insatser för att sprida evangeliet. Men han släpper liksom inte det här upplägget att han börjar med att gå till det judiska folket. Och sedan, när inte det funkar, eller om det funkar och det finns läge för att sprida sig vidare, så går han vidare. Jag tror det hör samman med hur Paulus ser på Guds frälsningsplan. Han skriver i Romarbrevets första kapitel, jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också för grekerna. Och det är ju lite grann samma sak egentligen som Johannes skriver i inledningen av sitt evangelium om Jesus. Att Jesus kom till sina egna. Han kom till det som var hans eget. Men dem som var hans egna, det judiska folket, tog inte emot honom. Men det fanns de som tog emot honom. Och åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt de som tror på hans namn. Och då spelar det liksom ingen roll vilket ursprung de har, var de kommer ifrån, var de är födda, vad deras mamma eller pappa heter. De som tror. Men Paulus började alltid med att gå till det judiska folket. Han började på varje ort han kom, så började han i synagogan. När de inte kunde vara där längre så fick det bli någonting annat liksom. Det är exakt det här som händer i de här kapitlen som vi tittar på nu och vidare fram genom apostlagärningarna. På många platser så var inte judarna särskilt angelägna om att ta emot evangeliet. Men hedningarna, det vill säga de som inte är judar, de gör det. De tar till sig, de vill ha det. Så står det så här, nu hoppar jag en bra bit i det 13 kapitlet. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt. Guds ord måste först förkunna till er. Det här säger han till judar som har börjat håna honom. När han har predikat om Jesus. Men när ni avvisade och inte anser er värdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna. För så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli till frälsning ända till jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord och kom till tro alla som var bestämda till evigt liv. Och här känner jag att det finns rum för en liten utvikning. Jag känner jag behöver göra. Vilka var det som kom till tro? De som var bestämda till evigt liv. Och normalt sett så skulle jag inte bry mig om det här just nu i en gudstjänst så här. Men jag vet inte om du har lagt märke till det, men det finns en liten trend i vårt land och i Europa just nu överhuvudtaget. Där det främst, ska vi säga, nu är jag lite så sarkastisk som jag aldrig brukar vara, men nu blev jag det, känner jag. Det är lite arga unga män som har hittat någonting i den reformerta teologin som man liksom börjar dundra på med i vårt land. Det handlar bland annat om synen på manligt och kvinnligt. Man säger att man är komplementariska. Det betyder, det är en omskrivning, det är en vacker omskrivning för att säga att kvinnor kan inte vara pastorer eller församlingsledare. Det är den ena biten. Den andra biten som man hämtar och som börjar predikas ganska mycket i vårt land just nu är tanken som man har hämtat ifrån kalvinismen, den reformerta kyrkan, om predestination. Att Gud redan har bestämt vilka som ska bli frälsta och vilka som inte ska bli frälsta. Och för de allra flesta liksom, frikyrkofolk som har varit med ett tag så är det här liksom, ja, men det där tror ju inte vi. Men det här finns och det här florerar. Jag har en kollega som är pastor i en församling där det kom ett gäng unga grabbar. De hade kommit till tro på egen hand. De hade kollat på predikningar på YouTube och kommit till tro på Jesus. De älskar verkligen Jesus. Men när de har varit med ett tag i den här kyrkan så säger det här är ju fint. Men då säger de här, nyfrälsta unga killar säger till pastorn som varit pastor lika länge som jag, att vi kan tyvärr inte vara med i din församling för den är inte biblisk. Nej, vad är det då för någonting? Ni har kvinnliga pastorer och församlingsledare. Och det här finns. Så jag bara tar det. Och det finns ju de som tycker att ja, vi behöver ingen teologi och sådär. Det är bara att läsa Bibeln innantill. Du ska inte ha någon Bibel att läsa. Om det inte fanns teologer som hade översatt den åt dig. Så du kan läsa den. Eller hur? Och vi behöver teologi ibland. Vi behöver lite undervisning ibland. Det finns någon som bara vill ha härliga predikningar. Så här liksom. Pepp-predikningar. Det är ju jättehärligt. Det tycker jag också om. Men om du läser den här texten. Och du kommer till det här bibelstället. Så står det att det finns människor som är bestämda till evigt liv. Så kan ju tanken dyka upp. Finns det människor som inte är det? Och då kan det vara bra att vi talar om det. Är det okej att jag talar om den lite? Bara lite grann. För den här versen används ganska flitigt av människor som hävdar predestinationsläran. Att Gud redan har bestämt vilka som ska bli frälsta och vilka som inte ska bli det. Och nu ska jag inte bli jätteteknisk för det här är någon sorts predikan och inte en grammatiklektion men ändå. Frågan är ju liksom i det här, vem är det som har bestämt? Eller hur? Det är den som är väsentlig. Vem är det som har bestämt? Och det är ett verb som i det här fallet då bestämma. Ett verb kan vara aktivt eller det kan vara passivt. Är du med så långt? Tänk vad du får lära dig när du kommer till kyrkan. Alltså, jag tände lampan. Det är en aktiv handling. Det är någonting jag har gjort. Lampan tändes av mig. En passiv mening. Eller hur? Och då kan man tänka så här. Om den här lampan på något sätt kunde medverka till att den blir tänd. Så skulle det uppstå ännu en grammatisk form. Är du med? Alltså någonstans mellan aktivt och passivt. Och det finns en sån form. Den kallas för medio passivum. Skriv upp det. Säg till din granne medio passivum. Starkt. Och det här låter ju jättekrångligt, men egentligen är det ganska lätt att förklara. Man kan använda bibliska grejer för att förklara det här. Bara så här. Du vet, ja, visst är det starkt. Det är sjukt starkt det här. Ibland så säger folk så här. Liksom, du skulle varit med i söndags på gudstjänst. Vad hände då? Jag döpte mig. Eller vi kan säga liksom, Claes Bertil har döpt sig. Det är antagligen inte sant. Eller hur? Jag ska säga, om det är så i ditt liv så är det lite tveksamt ifall ditt dop är giltigt. Om du har döpt dig. Är du med? Det är ju en väldigt aktiv handling om du har gjort det, men du har nog inte det. Man kan också säga, jag blev döpt. Amen. Och då är det en något mer passiv grej som händer. Det är ju någonting som händer. Du är mottagare av någonting. Men hade egentligen ingen del i att det där skedde. Och sen så finns det då prisat vara hans namn. Det här bibliska uttrycket. Som återkommer gång på gång i Bibeln. Som visar att man är både passiv mottagare av det som sker. Och aktiv i att se till att det händer. Jag lät döpa mig. Är du med? Och det indikerar ju på något sätt, jag vill att det ska ske. Jag kanske vidtar åtgärder, ser till att det sker. Jag ställer mig i ordning för att det ska kunna ske. Och får det att hända, men det är ju någon annan som utför det. Och det är exakt den formen som finns här. Det fattades ett beslut om evigt liv. Och det var några, eller ganska många antagligen, som bestämdes till ett evigt liv. Det här var människor som först hade hört evangeliet. Du kan upptäcka det här om du läser igenom kapitlet när du kommer hem. Man först hört evangeliet en gång. Paulus och Barnabas var i synagogan och de undervisade där och runt omkring på stan. De hörde evangeliet. Och när de hade hört Paulus och Barnabas tala om evangeliet och berätta om Jesus, så säger de, kan inte ni komma tillbaka nästa vecka också? Nästa sabbat, kan inte ni komma hit och fortsätta där? Och så har de hört evangeliet en gång och de har haft en vecka på sig att tänka och fundera och liksom förbereda sina hjärtan, så att när de nu andra gången får höra evangeliet, så är de beredda och ser till att deras bestämmelse blir evigt liv. Hur då? Genom att komma till tro. Amen. Alltså genom att komma till tro på evangelium om Jesus, så lät de sig bestämmas till evigt liv. Och det är vad som finns i den här texten. Ingenting annat. Och det här stämmer ju någonstans med Bibelns övriga undervisning. Bibeln säger så här, att det är gott och rätt inför Gud vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och det är ju min logiska fråga till de som nu förfäktar predestinationsläran. Om Gud vill att alla ska bli frälsta, varför skulle han då bara välja några och inte andra? Är du med? Ja. Ska vi lämna det nu, tycker du? Fick du ut någonting av det här? Tveksamt. Ja, okej. Men vi kan bara konstatera det här, för det här är det väsentliga egentligen, det här jag är ute efter. Det är en huvudtanke i apostlagärningarna och i hela Nya testamentet och faktiskt rakt igenom hela Bibeln. Gud vill att hans frälsning ska nå till alla människor, till alla folk, alla länder och i alla tider. Det är Guds tanke. Och det har alltid varit så. Det är liksom inget nytt som dyker upp i Nya testamentet. Man kan ju tycka att det är lite märkligt att det krävdes sådär nästan brutala metoder från Guds sida för att de första kristna skulle fatta att de var kallade till hela världen och till alla folk. Det var ju det sista Jesus sa till dem. Börja här i Jerusalem och sen tar ni Judén och sen vidare till Samarien och sen så kör vi till jordens yttersta gräns. Jesus har ju sagt det, eller hur? Ändå så krävs det liksom att Gud tar den absolut värsta motståndaren till kristen tro som fanns på den tiden. Och frälser honom och liksom ger honom en dramatisk omvändelse. Det krävs att Petrus får se en uppenbarelse, en syn på något sätt, och sedan får ge sig ut och gå flera mil för att liksom komma till den här romerska officeren. Det krävs lite grann. Och ändå så har det funnits där hela tiden. Rakt igenom hela skriften. Guds hjärta för alla människor, alla nationer, alla folk. För några år sedan så var jag inbjuden att predika på en jubileumskonferens i Peru. I Chulucanas, där Sandra var för ett tag sedan. Jag tror det var 40 års jubileum eller sånt där för församlingen. Och så skulle jag tala där i några väckelsemöten, men vi hade också seminarier på dagarna. Och det funkar så att man fick ämnet för seminarierna man skulle hålla tillsänt, och så sa han, vi vill att du talar om det här. Så gör vi sällan i Sverige, men det var rätt kul. Och så fick jag ett av ämnena jag skulle ha ett eftermiddagsseminarium på temat global mission i Gamla testamentets perspektiv. Och så reagerade jag också. All right, tänkte jag, liksom, finns det någonting mer än att Gud säger till Abraham att jag ska göra det till en välsignelse för alla folk? Och så började jag studera det här. Och så upptäckte jag att hela Gamla testamentet är fullt av den tanken. Så jag hade ett jättelångt seminarium, och bra var det också. Liksom så. För jag upptäckte att det finns ju hur mycket som helst. Som texten från Jesaja som Paulus citerade i det här avsnittet som vi läste för en stund sedan. När Gud talar till Jesaja, men Jesaja också står som en förebild till en kommande tjänaren, Messias. Och så säger Gud till honom att det är för lite att bara upprätta Israel. Så här. Han säger, det är för lite att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken. För att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. Eller det här löftet som han gav till Abraham som vi sa nyss. I dig ska alla jordens släkten bli välsignade. Vi tar ett par till. Psalm 22. Alla jordens ändar ska minnas det och omvända sig till Herren. Folkens alla släkter ska tillbe inför dig. För riket är Herrens och han råder över folken. Jorden ska fyllas. Jorden ska fyllas. Av kunskap om Herrens härlighet. Hur då? Ja, ungefär som när vattnet täcker havens djup. Hur täcker vattnet havens djup? Totalt. Eller hur? Vi kan nöja oss med det här. Men grejen är, vi skulle faktiskt kunna tillbringa ett par timmar idag med att bara läsa bibeltexter som påminner om Israel, Guds folkets uppdrag. Att proklamera och demonstrera Guds storhet, hans trofasthet till världens alla nationer. Det finns över 100 sådana texter i Gamla testamentet. Och jag hade ingen aning tills för några år sedan. Och det hade inte du heller tills nu. Och egentligen så kan man ju säga att Guds plan och tanke om frälsning för hela världen, för alla folk, går rakt igenom Bibeln från det allra första bladet i Gamla testamentet. I den allra första versen, vad står det där? Det står att Gud i begynnelsen skapade himmel och jord. Eller hur? Och den versen tänker jag påminna oss om att när Gud kallar oss och sänder oss så är det inte till en värld som är främmande för honom. Och Gud ber oss inte att dra in på områden som han själv inte känner till. Utan han sänder oss till en värld som han själv har skapat och till de folk som är en del av hans skapelse. Och i Bibelns allra sista bok, när allting är upprättat, när allt är så som Gud vill ha det, så står det så här, och då var det en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk, alla stammar, alla länder och alla språk. De stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder med palmblad i sina händer. De ropade med stark röst. Frälsningen tillhör Gud som sitter på tronen och lammet. Och ändå, trots att vi vet hur starkt nationerna och folken ligger på Guds hjärta. Och trots att vi vet att det är vår kallelse att nå världen med evangeliet, så är det fortfarande 42% av världens befolkning som inte har hört om Jesus. Och ibland tror jag att du och jag behöver få lite perspektiv på vad som är väsentligt och vad som inte är särskilt väsentligt. Medan vi är upptagna i svensk kristenhet med att diskutera hur mycket lovsång ska det vara i en gudstjänst. Eller vi diskuterar om hur välkomna vissa grupper i vårt samhälle egentligen ska vara i våra kyrkor. Och på vilket sätt de i så fall ska vara välkomna. Eller vi pratar om vem som får ta del av nattvarden. Och hur from man måste vara för att bli medlem i en församling. Allt det där. Och liksom, hur kunde den där predikanten säga så där? Samtidigt som det pågår i svensk kristenhet så är det 3,44 miljarder människor i den här världen som aldrig har hört talas om Jesus Kristus. Som inte vaknar på morgonen och vet att det är en tuff dag framför, så de säger, så de liksom bara kan säga: Jesus, hjälp mig idag. De kan ju inte säga det, för de vet inte vem Jesus är. Människor i vår värld, 3,44 miljarder som aldrig har hört talas om Jesus Kristus. Jag kan bara stämma in i vad missionsideologen Dr. Ralph Winter skriver i en av sina böcker. Vi måste bestämma oss för om vi vill sluta våra ögon för nöden och stänga öronen för kallelsen. Eller om vi med en ny beslutsamhet, blandad med ödmjukhet och hängivenhet, vi tar oss an det oföränderliga budet från en trofast Gud som fortfarande söker människor. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar.